Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag har med mig Rigmor Robert. Vi har Sektpodden tillsammans. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Numera sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med Rigmor. Rigmor, vill du? Vem är du?
Jag är läkare och jag är psykoterapeut och analytiker.
Ja, då var det dags för ännu ett avsnitt. Vi har ju fått flera lyssnare som har frågat efter att vi ska kommentera och prata om en dokumentärserie som har gått på SVT, eller som går på SVT ska vi säga, som har varit väldigt uppmärksammad om en familj i Holland. Dokumentären heter Undergångssektens barn. Och vi tänkte helt enkelt göra det idag. Du har sett dokumentären, Rigmor?
Ja, men jag har sett den noga. Jag har tagit faktiskt anteckningar så jag nästan har transkriberat allt vad som blir sagt. Mm. Den berörde mig otroligt. Du vet ju att för mig är liksom barn det stora engagemanget. När barn hamnar i sekter eller sektlika miljöer så är det en riskmiljö som påverkar barnet men också den vuxna människan. Ja, på ett eller annat sätt, kanske resten av dess liv. Och det här var en väldigt stark dokumentär. Det är ju 5 avsnitt så man får lägga lite tid på det. Men för mig var det väldigt värdefullt och uppskakande.
Ja, jag håller med. Jätteintressant och skrämmande. Men också väldigt, tycker jag, lärorikt om just, som du säger, hur det går för ett barn som växer upp i en sån här miljö. Och den här, som jag uppfattade, så är det en ganska extrem sektmiljö ändå, just utifrån att den är så sluten från barnens liksom från första stund för barnen. Hela deras uppväxt är de verkligen slutna i den här miljön och har ingen kontakt.
De bor på en liten gård i Nederländerna på landsbygden och pappan han har fått för sig att han har till uppgift att bygga Guds värld här på jorden. Så jag vet inte vad man ska säga om den pappan. Är han som en sektledare så är han nästan en karikatyr. Därför hans följare är ju barnen, de egna barnen. Så att vi kommer att prata om, tänkte jag, några sådana här klassiska, om man får uttrycka sig så, eller typiska exempel som man hittar i sekter. Någon är whistleblower. De går igenom vad vi kallar en normaliseringsprocess där det som är väldigt onormalt upplevs som normalt. Barnen har den här ambivalensen att de älskar fadern som de är livrädda för. Känner vi igen från Stockholmssyndromet. Mamman som är medberoende.
Ja. Jag tänker också på det här med, som vi har pratat om, med floating, när man sen lämnar och fram och tillbaka och också ganska tydligt.
Så att, ja. Huvudpersonen kan man ju säga i den här tragedin som det verkligen har varit, det är ju pappan då.
Mm. Ska vi berätta lite bakgrund då? För det är ju en pappa.
Ja. En pappa. Han heter Gerrit Jan van de. Och den mannen, han var faktiskt gift och har till och med en son i det äktenskapet. Men han lämnade sin familj och gick med i Moonsekten.
Ja, just det.
Har vi gjort något avsnitt om Moonsekten?
Jag tror inte det. Nej, vi har inte pratat om
Moon. Men det är ju den här paret Moon där mannen tror sig vara en frälsare eller Kristus återfödd på något sätt. Och Garrett, som vi kan kalla den här mannen för, han var med i ett av de här massbröllopen som Moonsektledarna anlitade. Man får gifta sig ungefär med en person som man inte känner. Han blev gift med en italiensk kvinna. Äktenskapet höll bara ett par veckor. Men han träffade inom Moonrörelsen den kvinna som han sen kom att leva med. Och hon är från Österrike och heter egentligen, visade sig, Maria Magdalena. Men paret Moon hade tydligen förlorat en dotter i spädbarnsåldern. Så de menade att den döda dotterns själ hade bosatt sig på något sätt och tagit över Maria Magdalenas kropp.
Mm.
Så att hon ansågs komma från Sydkorea. Och i hennes dödsattest så står hon med det här koreanska namnet.
Mm.
De bosätter sig ju på den här gården som sagt. Och där föder hon 9 barn.
De flyttar några gånger tror jag. Men det sista är ju på den här gården, de sista.
Så är det.
Ja. Men sammanlagt får de 9 barn.
Sammanlagt får de 9 barn. Och de första, hon har faktiskt en son från ett tidigare äktenskap eller förhållande. Som vi i slutet av serien får visa, han finns också i en vindskrubb tillsammans med sin morfar.
Mm. Och det tycker jag är, måste jag säga, är lite otäckt i dokumentären, för att det är som att, jag kommer inte ihåg om det är i tredje avsnittet eller till och med fjärde, så får man plötsligt bara som nästan som i förbifarten veta att han även hade 2 andra fångar på den här gården, och det var då hans svärfar och hennes son från ett tidigare äktenskap, och sen så får man se att han filmar dem när han går upp till dem, för det brukar han göra, och där sitter den här förskrämda tonårspojken och den här äldre mannen och bara stirrar i skräck när han kommer in, och det är det enda man får se, sen får man liksom inte veta något mer om dem.
Nej, de kanske har avböjt.
Kan mycket väl vara så, men otäckt i alla fall.
Mm. Ja, det är ju en av egenheterna hos Garrett, att han i sitt storhetsvansinne också videofilmar hur han beter sig i sin familj. Den här pappan, han gjorde, som han såg det i efterhand tydligen, ett misstag med sina förstfödda 3 barn. Därför att de föddes och som andra barn blev registrerade hos myndigheterna och fick ett personnummer och så. Men därigenom så blev det ju, de hamnade i skolan helt enkelt. De hamnade i kontakt med omgivande världen. Medan Garrett trodde sig skapa eller bygga Guds värld på jorden. Så att de sistfödda, vad blir det? 6 barnen.
Ja.
De fick mamman föda i hemmet utan att någon visste om det. Så de saknade helt, de var inte registrerade överhuvudtaget i samhället.
Mm. Så omvärlden visste inte om att de fanns, och därigenom kunde han göra vad han ville med dem. Eller hur?
Precis så. Mm. Men det märkliga är att han i sin maniska idéer om sin egen storhet valde att videofilma hur de här undervisningarna som han bibringade sina barn, hur de gick till.
Mm.
Och det måste jag säga är en gastkramande dokumentation, när man får se hur han bär sig åt mot sina barn.
Mm. Och hur rädda de är, för det syns så tydligt i deras ögon.
Man får se det här klassiska, att han lägger tystnadsplikt på barnen.
Mm.
Alltså föräldrar och vuxna får inte lägga tystnadsplikt någonsin på barnen.
Mm.
Men han talar om att Gud vill någonting speciellt, och det är en hemlighet som den här familjen har tillsammans med Gud. Och det får man inte prata om i skolan. Man får inte ens säga i skolan att man har en hemlighet, utan bara vara helt tyst om det. Så han lägger det här med hot om att om ni säger någonting om det här, ja, då kommer polisen kanske att hämta pappa till fängelset, och det vill ni väl inte. Mm. Och han skrämmer också om helvetet och att Guds plan går om intet. Mm. Han lägger ett tungt ansvar på de här små barnen.
Och det är framförallt de här tre då som går i skolan, att de inte får berätta om sina syskon, eller hur? Och att de inte får berätta om vad som för sig går hemma.
Ingenting.
Eftersom det är hemligt. Och jag tänker, det är ju klassiskt sekt. Beteende med tystnadskultur och att lägga en tystnadsstämpel med hemlighetsmakerier och blanda in de här ingredienserna.
Vi mot dem, omvärlden ska ni misstro. Vi talar inte om, och här pågår någonting väldigt viktigt och det känner bara vi till. Mm. Och där skapar han sig full kontroll över sin barnaskara. Och i bakgrunden med de här undervisningssituationerna så ser man hustrun, barnens mamma, med ett spädbarn i famnen, sitta stilla och ler bara, ingriper inte när han skräms, när han misshandlar barnen inför kameran, utan hon tycks vara förtrogen och införstådd med vad han gör.
Ja, eller så kan man undra, vad har han för hållhakar på henne? Hur rädd är hon? Vad har han gjort mot henne? Det är väl inget som kanske barnen vet fullt ut heller vad som... Och hon lever ju inte, så hon kan inte berätta det heller. Men...
Ja, hon har ju sin pappa i huset instängd och sin son.
Så någonting i...
Ja, det är konstigt med henne. Mm. Vad kallar de sig för?
Prime Mother och Prime Father.
Precis. Mm. De ska bli urföräldrar till en ny värld. Mm. Och den ska bli Guds värld. Och han har också en idé om att de ska styra hela världen som en slags regering. Mm. Där han ger sina barn ministerposter i den här regeringen. En ska vara försvarsminister, en ska vara justitieminister.
Mm. Ja. Jag tänker på det, han kommer ju från mordrörelsen, men jag får uppfattningen som att han har skapat sig nästan som en egen religion sen, där han liksom själv är någon slags kanalisering för Gud och för det gudomliga och så vidare.
Ja, det tror jag. Jag tror inte att mordrörelsen har sanktionerat en...
Nej, och att han håller sig inte till deras lära och tro heller, utan det är som att han har någon egen hittat på.
Ja, jag kan inte rörelsens teori och praktik, måste jag säga.
Men... Nej, inte jag heller. Men man får en uppfattning i alla fall som att han på vägen så skapar han den här.
Ja, visst. Ja. Han har väldigt mycket djur också där. Man ser katter, hundar, får, getter, ankor, gäss. Och så har han en arrendator som heter Josef. Mm. Och Josef kommer tydligen ifrån Österrike.
Mm. Men... Första barnet får de 89 och sen så går det hela vägen till 2019 innan man upptäcker den här familjen. Så det är alltså 30 år.
30 år? Ja. Jag tror inte mina öron.
Nej, eller hur? Det är 30 år sedan första barnet föds innan allting avslöjas. Men innan dess så flyr ju faktiskt tre av de äldsta barnen, de här som är registrerade.
Den som lämnar först, det är dottern, Marjan. Hon lämnar 2008. Men hon kommer ut i en främmande verklighet och försöker finna sig till rätta. Och har lämnat sin familj då, men avslöjar i princip ingenting om det. Mm. Året därefter så lämnar hennes bror, Shin heter han, alltså 2009. Han är den äldste pojken. Mm. Men han är också den som pappan har gått allra hårdast åt. Alltså det är en ren tortyr. En uppväxt i skräck och tortyr som Shin har varit utsatt för. Och han får också behandling för vad han kallar depressioner. Och vad jag kanske skulle kalla komplex posttraumatisk stress. Mm. Med alla del symptom som kan tänka sitt sånt tillstånd.
Mm. Ja, för Man kanske bara ska nämna vad det är de blir utsatta för, även om vi kommer in på det mer. Och det är ju, dels är det ju misshandel. Han misshandlar barnen.
Han slår dem och han rycker dem och han stoppar ner dem i iskalla bad.
Precis, strypgrepp tills de tuppar av.
Ja.
Och han isolerar dem ifrån varandra också i perioder.
Och han bygger små skrubbar där han kan hålla dem sittande ensamma på vinden eller i något hörn av den här gården.
Och han håller också undervisning med dem utifrån den här övertygelsen han har då, där de får vara vakna många, många timmar i sträck för att lyssna och vara också medium för hans idéer då, att han ska få, de ska vara kanalisera olika saker som han får till sig och så vidare, så att han liksom tvingar dem att vara med i den här trosövningen, eller man ska säga. Ja.
Ja, det är väldigt skrämmande, för han i det fjärde avsnittet så avslutas det med att han tittar rakt in i kameran och så beter han sig, himlar med ögonen, pratar sluddrigt och beter sig som om han inte var vid sina sinnens bruk. Mm. Och så plötsligt så spottar han ut någon nöt eller vad han hade i munnen som han, gjorde att han sluddrade. Och så spänner han ögonen i kameran eller i tittaren då, som man hoppas ska se det här. Och så säger han, det kanske inte är så att jag är tokig, det kanske är så att jag är helt normal. Och det här är hans beteende också, att han plötsligt beter sig som något annat. Mm. Han är komplett oförutsägbar. Och det ingår i hans idévärld att andar ifrån en osynlig verklighet tar människor i besittning. Mm. Och som du sa, så skulle barnen då bli kanaler för någon helt annan ande. Och man får se också hur hans hustru ska agera ett sånt medium. Och hur hon sitter och rycker och blundar och koncentrerar sig medan han sitter och säger att nu vill han prata med den här anden med något märkligt namn. Och sen så börjar hon att bete sig och prata på ett konstigt sätt. Så att barnen får ju se båda sina föräldrar verkligen ändra personlighet. Plötsligt och oväntat. Och det här ger ju en instabilitet och osäkerhet och rädsla som de här barnen lever med.
Och sen är det väl också så att vissa av de här barnen får också mamman dör ju i cancer. Och när hon dör, då får ju pappan för sig att hon ska kanaliseras via några av barnen. Så de får agera mamma.
En i taget.
Ja, en i taget. Men flera av dem, fast en i taget som sagt var. Och det är där de här sexuella övergreppen också sker.
Vi kanske ska förklara att de fyra äldsta syskonen har valt att ställa upp i den här dokumentärserien. Mm. Medan de fem yngre har avböjt. Mm. De fem yngre är solidariska med pappan under den här polisutredningen. Medan den här dokumentärfilmaren, Jessica Villerius, hon redan ett par veckor efter att det syskonet som jag kallar The Whistleblower, visslaren, nämligen, hans namn är Israel. Han är då 27 år. Han ser yngre ut, tycker jag. Och 2019 så väljer han att ge sig ut ifrån gården. Och han har sett tidigare att det finns en pub där folk pratar, samlas, där det hörs musik. Och dit går han. Och så
han rymmer helt enkelt hemifrån.
Han flyr och säger, jag behöver hjälp. Mm. Och då tar pubpersonalen kontakt med polisen. Och därigenom så blir det Israel som blir den här som drar fram allting till kännedom för omvärlden. Och då blir det en världsnyhet som utgår ifrån Nederländerna.
Mm.
Men hans syskon då, de heter Marjan, systern.
Mm.
Ja. Syster. Shin, som var den äldsta brodern.
Mm.
Och så Edino, som är en mellanbror då. Och det är just Edino som beskriver, han är ganska social och extrovert. Och vi får se sen att han har bildat familj och har två barn själv. Men han lämnade 2010. Så de här tre syskonen, de lämnade ju med ett års mellanrum. Men sen dröjer det ända till 2019 innan Israel också lämnar. Och det här blir känt. Men det är Dino som berättar att när han ska kanalisera mamman, då säger pappan att nu är hans hustru här. Och då klär han sonen i en klänning och han får liksom vara ute och agera. Och syskonen ska också bete sig som att den här brodern är deras mamma som har kommit tillbaka. Och han måste också sova med pappan. Och då är det också tal om sexuella övergrepp i det. Så det är en väldigt egendomlig skruv i alla de här brotten.
Nej, otroligt obehagligt.
Barnen är ju indoktrinerade i. De säger, upprepar ju det hela tiden att men som liten, vi levde i den tron. Mm. Vi levde i att det här, vi hade inte kontakt med någon annan verklighet.
Mm. Men det här tycker jag är intressant att få fråga dig om, Rigmor, därför att jag kan ju delvis känna igen det utifrån min egen erfarenhet, men just det här att de, när de kommer ifrån den här världen och den här miljön och de har levt där så länge, hela deras liv, och även om då de här tre äldsta barnen har lämnat och varit ändå ett antal år utanför, så har de fortfarande den här någon slags, men de har någon kärlek till sin pappa, som de uttrycker i alla fall, och har svårt att parera känslorna egentligen, att de önskar att de bara kunde vara arga. Men det är svårt för dem. Vad händer där?
Ja, det har ju helt enkelt att göra med anknytning. När man Konrad Lorenz, han hade ju sina gässlingar och han kunde visa hur man till och med kunde få dem att följa en kartong. Om det var den rörliga kartongen eller något annat, eller honom själv, som de fick kontakt med som den första i sitt liv. Och när det gäller barn så har man ju ingen möjlighet alls för, jag brukar räkna med 20-årsåldern, och det stämmer ganska bra med de här syskonen också, att fram till dess, även om man tycker saker och ting är fel hemma, så har man väldigt svårt att frigöra sig, lämna. För man har bindningar till sina egna föräldrar. Och de bindningarna är, och det är det som är så fruktansvärt i en familj, en så kallad dysfunktionell familj, där det här är ett extremt fall, där barnet är trygg med sina föräldrar. Man måste ju vara trygg, man har ingenting annat. Men man är samtidigt rädd. Och när det blir på det viset att man är rädd för den man är trygg hos, då är det som att det blir bizarra felkopplingar i känslolivet, kanske i hjärnan, i sättet att uppleva föräldern. Men det är väldigt likt också så småningom det vi brukar kalla Stockholmssyndromet.
Just det.
Mm. Att man ser i ett kapardrama, och det går så fort som på 3-4 dygn, att en del av gisslan kan börja uppleva vad de i alla fall uppfattar som nästan en förälskelse eller en solidaritet med kaparna som har deras eget liv i sina händer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, sen jag tänker också utifrån, eftersom jag har någon erfarenhet av att ha levt i en miljö som varit sluten, där man haft en udda tro och övertygelse, så kan jag också, för de här barnen är uppväxta med en övertygelse och en tro som de har fått från sin pappa, och det är inte bara så enkelt som att kapa den, tänker jag, utan det tar tid.
Ja, det är ju tillhörigheten också, de upprepar det gång på gång,
ja,
att familjen är allt man har, Och de äldre syskarna har ju en väldig omtanke runt sina yngre syskon.
Mm, verkligen.
Borde jag ha de som inte larmade myndigheterna utan försökte anpassa sig till ett liv, borde jag ha gjort det tidigare? Jag visste ju vad som pågick på gården.
Mm. Ja, men precis.
Och det blir ju verkligen som Stockholmssyndromet också, därför att den här brodern Israel, som är den som tar kontakt med omvärlden och berättar, de yngre syskonen anklagar ju honom för att ha förstört den här fridsamma, stillsamma harmonin som de tror, och i alla fall påstår att familjen har varit.
Ja.
Och de skyddar sin pappa.
Mm. Men jag tänkte också på det som vi började inleda med. Mm. När du sa att det är intressant, som du brukar säga, att sektledare går inte i kurs hos varandra, ändå gör de likadant.
Mm.
Och det här är ju en familj som har liksom utvecklats till en sekt, och där pappan då är sektledare. Och jag tycker det är intressant att det är så många saker som är så, han gör så klassiska saker som en sektledare gör, trots att det här är en sån isolerad grupp och inte liksom en sekt i den bemärkelse som man kanske många gånger tänker. Och tänker dels det här att han växlade så mycket fram och tillbaka, men att ena stunden var, som de uppfattade, kärleksfull och omtänksam, för att sen bli arg och så vidare. Och att han kunde liksom trycka ner för att sen lyfta upp dem och så de här bitarna. Och sen
spela ut dem mot varandra.
Och spela ut dem mot varandra. Mm. Och även det här att han talade mycket om att han själv liksom led och det stora, att han gjorde en stor uppoffring i världen genom att leva i den här liksom brutna världen och skulle ställa allt till rätta och så vidare också. Så.
Ingen har lidit som han.
Nej.
Han har offrat sig så mycket. Ja. Men han lärde också sina barn att självömkan, tycka synd om sig själv, det var det värsta, det bestraffades.
Mm.
Och det där är ju också så karaktäristiskt att sektledare beskriver sig ingen, de är som frälsaren som blir korsfäst och ingen har lidit som dem. Och ingen får heller tala om att någonting är jobbigt eller känns svårt eller plågsamt.
Mm. Nej, för man som medlem, om vi ska prata om det, i sekten, så är man ju bara ett verktyg eller ett medel för att uppnå det här som då sektledaren ska bygga. Och det är ju precis likadant här, tänker jag. Det är bara att här använder han sina egna barn för att bygga det här. Den här idealvärlden, eller vad man ska kalla det.
De säger ju det också, att det ligger kvar som en slags känsla av, är jag misslyckad för att jag ändå inte gjorde det jag borde göra för Guds värld, som pappa sa att han var på väg och ska. Eller är jag misslyckad här ute i den här verkligheten? Jag har ingen utbildning. Jag har skador kanske som gör att jag inte kan koncentrera. Och det är ju lite olika. De här syskonen är ju olika i sin karaktär och personlighetsprofil. Men de har ett otroligt nära varmt förhållande till varandra.
Mm, mm. Nej, men jag kan ju känna igen den här känslan som jag uppfattar att de har av att man har klivit ur den här bizarra världen man har levt i, och man kan inte dela den med omvärlden, för de förstår inte, utan för de återkommer till att när de ska beskriva saker, att det låter ju bara knäppt det här. Det är ingen som, så de känner sig, det är svårt för dem att känna sig förstådda fullt ut. Men man förstår också att hur viktigt att de får prata med varandra. Mm. Och de delar ju upplevelserna med varandra. Samtidigt som de också har ibland olika känslor för saker och så vidare, och får brotta det mot varandra. Och det kan jag känna igen ifrån Knutby, just.
Det påminner mig om vad ni brukade säga i Knutby, att när den här hemska historien, tragedin, uppdagades, så var det som att media började berätta berättelserna om familjen.
Mm.
Och ibland så var det saker som inte stämde.
Mm.
Och då reagerar man, trots att vi utomstående kanske skulle säga att ja, men det var ju mycket värre som det var, så vad gjorde det?
Mm.
Men det här, det beskriver nog beskriver man alltid när man har varit i något sånt här, att man vill äga berättelsen.
Just det.
Brukar inte du säga det?
Jo, men absolut. Jag tänkte också på det, för att de beskriver just både det positiva med att det kom ut, för det blev någon slags lättnad för dem, att omvärlden fick veta. Och det kan jag också känna, att det var liksom skönt att få på något sätt höra andra människor säga fy vad hemskt. Men sen också den här när media kommer som liksom blodtörstiga hundar och ska jaga det här bytet och få tag i berättelsen och berätta alltihopa. Och då kommer det ju med inte bara det som kanske stämmer. Det kan låta kanske märkligt att det blir viktigt på ett sätt, eftersom det är så maxat ändå, så vad spelar det för roll? Men det blir väldigt viktigt för en när man är med, varit med något sånt där, att det faktiskt blir berättas på ett rätt sätt. Och det tror jag vi alla kan känna som har varit med, att man är rädd om det man har varit med om, faktiskt, att det inte liksom misstolkas heller, eller att det blir berättat på ett konstigt sätt, eller att människor ska ha åsikter om det på ett sätt som gör att det, man lägger på saker på en av att det ska vara på ett visst sätt som jag inte känner igen, eller så vidare. Så att, och jag kan också känna igen den här känslan av att en utav de här bröderna, Idino tror jag det är, han beskriver vid ett tillfälle, så tycker jag är jätteintressant, att han säger så här, att det är så konstigt så att för det vi har varit med om, när jag tänker på det, vi har blivit misshandlade, vi har blivit psykiskt, fysiskt misshandlade på olika sätt, och det är liksom, ja, det var vårat liv. Men om jag skulle möta någon vän ifrån idag som berättar att min pappa slog mig, då skulle jag bli rasande och tycka att det är fruktansvärt. Men när det gäller mig själv och våran berättelse, så är det som att jag inte riktigt förstår hur illa det är. Och det kan jag också känna igen, att man, att det här var våran berättelse, det här är mitt liv, och att det är svårt nästan ibland, och det är när man tar in omvärldens liksom reaktion på det som man förstår, oj.
Jag tror det du är inne på nu är det som vi utifrån kallar normaliseringsprocessen. Man har i den här extrema miljön med misstro mot omvärlden och samtidigt den här konstiga idén om utvaldhet, så har man anammat en verklighet som egentligen inte är normal, men den blev normal. Och när en sån här familj kommer ut i öppna livet, det blir ett rättsärende, polisen gör en förundersökning, som det var också i Knutby förstås, och då bryts den här upplevda normaliserade onormaliteten eller vad vi ska säga, abnorma, mot det förståelsen som ni som sektmedlemmar, före detta sektmedlemmar, också hade och delade med oss andra. När jag pratade med någon av er om Jehovas vittnen eller scientologerna som hade haft ett behandlingshem just i Knutby tidigare, så var det ingen tvekan om att det var ju en sekt. Men man kände inte igen det egna. Alltså, ska man förstå vidden av det, Shindo, den äldsta pojken som hela tiden ådrar sig pappans bestraffningar, så fick han liksom, han fick bo i en husvagn, men den värsta tiden han bodde ett år i en hundkoja.
Tillsammans med hunden.
Vad hette labradoren?
Kaut. Från Keep Out tror jag de visar till.
Och han beskriver, det var lite hö på, men att det var ändå en varm kropp. Men han fick ju bo där på vintern också. Och borsta av sig för att gå till skolan och försöka bete sig som om det inte fanns något hemligt eller konstigt där hemma. Och där kommer pappan ut också och kastar in kallt vatten på honom och misshandlar honom, tar stryptag. Alltså han är utsatt för så systematisk tortyr, och det, han ger ett så sympatiskt intryck.
Den här killen, ja.
Den här unga mannen. Och men man förstår liksom vilken värld han lever inom sig. Och han berättar också att 90% av de här bestraffningarna gällde sexualitet. Och då skulle pappan syna honom när han kom från skolan, och så sa han, jag ser att du har spanat in någon flicka på skolgården eller någonting sånt. Och så blev han bestraffad för det.
Mm.
Och sen hade pappan kommit och sagt att nu är det den åldern du har homosexuella känslor. Och så fick jag bestraffad för det.
Mm.
Och när Shin tänker över alla de här konstigheterna så sa han att ja, pappa, han var ju helig och alltigenom god.
Mm.
Så alla såna här tankar och känslor och impulser som han själv hade eller kanske hade förverkligat tidigare i sitt liv, de projicerade han och beskyllde barnen för. Så att det är också det här med projektion som blir så övertydligt i den här familjen.
Verkligen.
Det är som en tryckkokare av sektfenomenets alla ruskiga
ingredienser.
Ja.
Ja. Ja, men jag tänkte också på när vi pratade om att han då satt isolerad i den här hundkojan och fick borsta av sig och gick till skolan, så kan man ju tänka, ja men då gick han ju till skolan, varför sa han ingenting då? Och det tycker jag är intressant, för det säger de här då idag vuxna barnen att det är någonting som de blir upprörda och arga över. Jag tror att det är framförallt han i din och mellanpojken som säger det. Det är när människor säger det i någon slags, ja men ni var ju fria att gå, det var ju inte låst dörr. Och då förstår man inte den psykologiska aspekten av att vara fången trots att man inte är det rent fysiskt.
Mm.
Nu var de ju det ibland också. Men,
det är någon av advokaterna som framför det i rättegången som blir...
Precis, och han hänvisar också till att människor ibland, när man förstår inte bättre än att man ställer de typen av frågor i oförstånd. Men att det är någonting som han blir väldigt upprörd över det. Och det kan jag också känna igen när människor, men varför gick ni inte bara, det var ju tokigt det där. Och om det vore så enkelt så skulle man inte ha en sekt, då skulle det inte bli en sekt, då skulle vi ha gått för länge sedan. Alltså då.
De här mekanismerna.
Ja.
Ni sa i Knutby när man hamnade i onåd att man, alltså sektledningen förklarade hon eller han är fel.
Mm.
Här har de samma fenomen, där kallas det att hon eller han är under.
Just det.
Och då är man också i den här onåden, utsätts för bestraffningar.
Mm.
Och man förstår inte bestraffningarna. Man förstår inte vad man har gjort för fel. När dottern som lämnade först, hon beskrev till exempel vid ett tillfälle så hade pappan slagit henne och misshandlat henne så att hon ramlade över en verktygslåda. Och då fick hon mer stryk. För att han hade knuffat henne över verktygslådan, det var ju inte hon, det var ju han själv som hade orsakat det.
Mm.
Så att han lever ut varenda impuls på de här barnen.
Mm. Mm.
Och han har ju också såna här fruktansvärda yttranden när han säger att ja, jag borde ha dödat er redan när ni var spädbarn. Mm. Ni kan vara glada att vi lever i det här landet och den här tiden, för 2000 år sedan.
Mm.
Då hade jag dödat er.
Mm. Ja.
Alltså, man undrar vad som är personlighetsstörning, vad som är psykosnära beteende.
Mm.
Men man kan konstatera att en människa som inte alls får någon motreaktion från sin omgivning, utan han har fullständig kontroll på de levande varelser som bor i huset.
Mm. Ja, och de beskriver ju också idag när de har blivit vuxna hur de... att man hade inte möjligheten att ha en egen åsikt. Om man hade en egen åsikt eller gjorde någonting som man själv tog beslut om att göra, så blev man bestraffad. Så att han utplånar ju allt för alltså att liksom ta sig för att göra någonting på eget bevåg. Så han släcker ut den förmågan mer eller mindre. Så att på det sättet så är det otroligt fantastiskt och modigt gjort av dem att ta sig därifrån när de väl blir vuxna, eller övre tonåren.
Ja, och att de också väljer att dela med oss i omvärlden hur det kunde te sig.
Mm.
Nu blir det ju en komplikation när det blev rättegång så småningom.
Ja.
Och det är att pappan har haft en stroke, så att han har afasi och kan inte tala.
Så de gör man får ju följa den här rättegångsutredningen för att huruvida de kan ha rättegång eller inte, om han kan medverka och så vidare. Men de kommer ju fram till att han inte kan det. Att försvaret kan inte lägga upp ett försvar därför att han kan inte berätta sin sida av historien. Så att det läggs ner helt enkelt. Och men, han försätts på fri fot, vilket ju känns otroligt.
Ja, och verkligt. Jag tycker man får se honom filmad när han är i utomhus på rastgården i fängelset där han då är häktad. Men alltså, när man, en man med afasi, de brukar också ha högersidiga symptom. Att det brukar inte drabba, en stroke drabbar sällan bara talförmågan på det viset. Så man brukar kunna se en svaghet eller förlamning i högersidan av kroppen, för att det är särskilt tydligt på män att talcentrum ligger i vänster hjärnhalva. Men då är jag lite fundersam över när man ser honom motionera, att han rör sig helt symmetriskt och obesvärat.
Mm.
Så att med tanke på att han är en trickster, så är inte jag säker på om han valde att inte tala eller hur det här har gått till egentligen.
Mm. Nej, vi lär väl inte svara på det, men det är helt klart ett frågetecken.
Mm. Men samma dag som pappan då frisläpps och rättsfallet läggs ner, så är det faktiskt en av de yngre syskonen som har varit solidarisk och försvarat pappan hela tiden, som säger: jag kan inte försvara pappa, pappa har gjort, utan jag vill inte leva med honom.
Mm.
Så när dokumentären avslutades så är det faktiskt 5 av syskonen som har lämnat.
Mm.
Och 4 som är kvar, men som lever med pappan då på gården igen, om jag förstår rätt.
Mm. Ja, och man får följa de äldre syskonens kamp i rent vad ska man säga, ja, tankemässigt och känslomässigt när det gäller de här andra syskonen som väljer att vara kvar. För de, det förstår man ju verkligen, att med vetskapen om vad han har gjort så vill man ju naturligtvis att de inte ska vara där. Men de är vuxna och tar sina egna beslut. Och det är en svår kamp, kan jag verkligen tänka mig.
Ja, jag tänker på en sak också. Att i den här slutna världen så blir ju pappan den här fadern som nu bygger Guds värld.
Mm.
Han blir ju som en gud för de här små barnen som har haft honom över sig från början.
Mm.
Och då kan man också, tänker jag, se hur en gudsbild, den här som jag tycker märkliga idén som många har, att Gud är som en person som sitter i himlen och kikar ner på oss människor och håller koll på varenda detalj och vad man tänker, vad man känner. Han ser rakt in i var och en av oss. Att det är på något sätt bilden av en sån här pappa som... Ja, det är samma bild som de här barnen har växt upp med i sin slutna värld.
Mm.
Jag hoppas att man kanske får följa syskonen i den här familjen. Jag kommer att hålla mina ögon och öron öppna för hur det går för dem. Jag måste också säga att Israel, den äldsta av barnen som inte var ett registrerat barn, han ger ju ett oerhört sympatiskt intryck.
Mm.
Vi vet inte vad som döljer sig bakom hans leende. Nej. Och hans de bär sitt öde på olika sätt, de här syskonen.
Mm. Och jag tycker det är intressant, i slutet av det sista avsnittet så får man ju lite tillbakablicka på just Israel, från det att han faktiskt precis hade lämnat första intervjuerna.
Ja.
Och så får man se honom då ett drygt år senare när de avslutar. Och jag tycker ändå att man ser en skillnad från bara på den tiden.
Ja, det är klart.
Ja. Och den är intressant att se. Han hoppas verkligen att han får hjälp och får hitta sig själv i den här världen. För det är inte heller helt enkelt när man lämnar. Och det tycker jag också är intressant med Marjan, dottern, som beskriver just svårigheten med att på något sätt komma ut i den vanliga världen, men vara på något sätt efter alla andra och försöka komma ikapp och hitta sig själv. Och det är inte bara lätt. Och det kan jag också känna igen när man kommer från en liten
Det är en liten kort glimt av henne på slutet när hon har ett nyfött barn i sin famn.
Mm.
Så jag utgår från att hon kanske har bildat familj idag.
Mm.
Hon också.
Mm. Jag hoppas på det. Ja, det var Undergångssektens barn. En dokumentärserie 5 delar på SVT som vi kan rekommendera.
Verkligen.
Att titta på.
Ja.
Tack Rigmor för idag, för att vi fick bryta och bända lite grann i det här.
Och tack för våra lyssnare som bad oss och sätta oss in i det här smärtsamt, berörande tragedifallet.
Och följ oss på Instagram och Facebook så får ni uppdatering om det är något som händer och när det kommer avsnitt. Tack så mycket för idag.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.